Tack för det här i lovsång. Och med tanke på den fina sången här ni avslutar med, så är det, man kan säga, det kristna livet är det bästa livet man kan leva. Och det är det bästa livet för dig, och det är det bästa livet för andra människor. Så det är det bästa livet man kan leva. Och livet är ett minus utan Jesus. Som det här minus på korset där, sträcket där. Innan vi fann Jesus var livet ett minus. Jesus steg ner från himlen till oss. Och det blev ett plus. Vårat minus när Jesus kom in och var det blev ett plus när han steg ner från himlen och till jorden. Och så kan han göra med oss också i våra liv, i våra misstag, våra situationer. Även när vi är kristna så kan han vända våra minus till plus. Genom att han kom ner till jorden, dog för oss, tog på oss våra sjukdomar, våra krankheter, våra synder, våra skulder. Han vill ge oss upprättelse. För den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Låt oss be lite kort här. Herre, tack att du är med i detta möte. Och tack att också med fortsättningen, Herre. Vi lägger allt i dina händer. Tala till oss, kära gode Gud. Och jag bett ditt ord ska komma fram, kära gode Gud. Och inte mina ord, kära gode Gud. Tala till våra hjärtan, öppna våra hjärtan, kära Gud. För tack att du är här, Gud. I Jesu namn, amen. Så det kristna livet, som sagt, är det bästa liv man kan leva, även när det är lidande. För som man sa innan, här, lidandet kan Gud använda till att bli ett stort plus. Jesus valde lidandets väg, och på grund av det fick mänskligheten räddning. Vi kan också gå lidandets väg för andra människor och genom kamp, och det kan vändas till något positivt. Och det är detta mycket det kommer handla om idag. Så låt oss börja och gå till psalm 119, vers 67. Psalm 119 och vers 67. Så det så här. Innan jag fick lida gick jag vilse. Men nu tar jag vara på ditt ord. Och längre ner står det. I vers 71. Det gjorde mig gott att få lida, så att jag fick lära mig dina stadgar. Och jag kan också tala av egen erfarenhet. Jag var lite missmodig vid ett tillfälle. Jag pratade med min mamma då för många år sedan. Och då sa jag, jag har haft så mycket jobbigt i mitt liv. Jag har gått igenom mycket lidande. Jag har gjort så många fel beslut. Jag klagar och verkligen missmodig. Men då sa han ändå så här, att lidandet har format dig på ett positivt sätt, sa hon då. Och det har det. Lidandet har format mig på ett positivt sätt. Och jag vet att det är så. Inte minst när jag hade det som allra värst. Då hade någon typ av ångest och så vidare. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen, vad jag skulle göra. Men då, jag försökte få hjälp genom människor. Mamma och syster och så här när jag bodde hemma. Men jag vände mig till Gud då. Jag hade inte gjort det på ett tag. Jag gick ut i världen. Men då hjälpte Gud mig väldigt påtagligt och kraftigt, verkligen. Och då kom han ner i mitt liv och han vände hela situationen. Så genom lidandet vände jag mig till Gud, och där förändrade Gud allting. Och då sa jag till Gud, om du hjälper mig nu så lovar jag att följa dig seriöst. För det gjorde jag inte på den tiden, jag var 17-18 års åldern. Och då hjälpte Gud mig verkligen. Ingen annan kunde hjälpa mig, han hjälpte mig. Och vi kan fortsätta lite grann. Vi fortsätter första Petrusbrevet, kapitel 5, vers 8. Första Petrusbrev 5, vers 8. Ni känner till detta här särskilt i början, tror jag. Men vi tar hela sammanhanget där. Står det så här. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom orubbliga i tron. Alltså, vi får attacker från honom. Och det är ett lidande i sig. Men vi ska stå emot honom orubbliga i tron. Och så kommer också här nu då. Och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Man är inte ensam. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet, i Kristus. Han kommer upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet, amen. Och jag tror att det syftas i första hand på livet här. Självklart får man full upprättelse i det eviga livet, men jag tror även det handlar i livet här att Gud efter en tids lidande då kommer stödja, styrka och befästa er och upprätta. Psalm 23 står det, han vederkvicker min själ, men på engelska står det, he restores my soul. Han upprättar min själ. Så upprättande finns även här i detta jordeliv. Och jag tänker, vi tar en sak till innan jag kommer på nästa del här. Andra Timoteusbrevet kapitel 2 vers 8-12. Andra Timoteus kapitel 2 vers 8-12. Det står det så här om Paulus lidande. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och född av Davids ett, enligt evangeliet jag predikar. För det evangeliet får jag lida och till och med bära bojor som en brottsling. För sin tros skull. Inte för att dåliga saker han gjort, utan för sin tros skull. Men Guds ord bär inte bojor. Så mitt i allting så kunde han dela Guds ord, och det bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för det utvalda skull. Paulus tänkte inte bara på sig själv, han uthärdade allt för det utvalda skull. För att det ska få del av frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Och det är ju så att vi möter olika former av lidande oavsett. Och jag tänker att kyrkan är en plats där vi får komma som vi är. Jag vill verkligen understryka detta. I kyrkan får vi komma mitt i allt lidande. För när vi går med Gud, då kommer också få attacker på olika sätt. Och vi kan också få andra typer av lidande. Men kyrkan är en plats där man ska komma som man är. Tyvärr är det ofta så att många kanske känner sig, nej, jag mår inte så bra idag. Vad ska folk tycka och tänka? Jag stannar hemma. Nej, i kyrkan ska du komma som du är. Du kan må jättedåligt. Det gör ingenting om folk ser att du mår dåligt. Och jag tycker vi ska vara transparenta. Vi ska vara ärliga mot varandra. Inte alltid säga när någon frågar, hur är det? Jo, det är bra. Hur är det själv? Utan det är inte alltid bra. Som helhet kan det vara bra att man har Herren i sitt liv. Och man har mycket att vara tacksam för. Men vi ljuger ju om vi säger att allt är bra. Det är det inte. Det är sällan allting är helt perfekt. Men jag kan säga så här. Att det är bra. Skulle jag säga nu, hur mår du? Ja, det är bra. Det är bra just nu som helhet. Men det är ju så att vi går igenom lidande på många olika plan. Så jag tycker vi ska vara lite mer transparenta. Vi behöver inte bara ta det här att vi säger ja, det är bra. Eller man ser på sin helhet och säger att det är bra. Utan man kan faktiskt öppna sig för varandra lite mer, tycker jag. För man kan ibland tänka att jag är den enda som mår dåligt. Alla andra ser ut som mår bra, de är glada och skrattar. Jag är den enda som mår dåligt. Man kan ibland tänka så, faktiskt, tänker jag i alla fall. Men som sagt, kom till kyrkan som du är. Även om du mår jättedåligt, det är då du ska komma till kyrkan och få hjälp. Du kan få förbön, du kan få samtal. Gud kan ge dig ett ord mitt i den situationen. Ofta är det ju så att Gud har talat starkast när man mår som sämst. Och då när du mår som sämst ska du komma till kyrkan, då kan du få ett ord från Herren. Och så låt oss inte ha några fasader. Låt oss vara ärliga och uppriktiga mot varandra. Låt oss inte låtsas att vi mår bra om vi inte gör det. För det är så, livet är en kamp. Så är det faktiskt. Och sen har vi mycket att vara tacksam för och vi har mycket att vara glada för. Vi kan dela glädje med varandra. Men jag vill lyfta fram den andra delen, för jag tänker att det är en viktig del att den också kommer fram. Ska vi se här. Vi fortsätter. Bibeln talar om att vara tåliga lidandet. Vi tar några verser från Romarbrevet 12 också. Romarbrevet 12 och vers 12-15. Det står det så här. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp det heliga med vad det behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna den som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Hur ska vi kunna gråta med dem som gråter om man alltid har en fasad att allt är bra? Om man försöker le fast man inte mår bra. Hur ska vi kunna gråta med dem som gråter då? Därför ska vi försöka vara oss själva. Inte ha något, någon påklistrad attityd. Utan vi ska, jag tycker vi ska ha som mål att sträva efter att vara oss själva helt enkelt. Varför är man ofta mer avslappnad hemma än om man går ut någonstans? Jo, för hemma är man sig själv. Detta är ju vårt hem också, kyrkan. Här ska vi våga vara oss själva. Vi måste inte alltid visa att vi mår bra. Vi kan må jättedåligt. Och då kan vi få hjälp. Hur ska vi få hjälp om vi inte visar att vi mår dåligt? Så, men gråt med den som gråter. Och vi ska glädjas med de som gläds också. Men att dela varandras innersta kan man säga handlar mycket om. Jag ska i detta ta en berättelse. Det var faktiskt en flicka som hade en mamma som såg väldigt ful ut, tyckte flickan då. Hon hade många ärr i ansiktet och hon skämdes för henne. Så hon ville ofta inte kännas vid mamman. Sen när hon blev äldre berättade den här mamman att när du var liten så höll vårt hus på att brinna upp. Men jag gick in i huset när det brann och räddade dig. Och därför fick jag alla de här ärren. Sen sa flickan så här, detta är den finaste och vackraste mamma jag har. Hon offrade och hon höll på att offra sitt eget liv för sitt lilla barn där. Och jag tänker att vi kanske inte alltid vet bakgrunden till olika saker. Men vi ska se varandra med verkliga ögon. Någonting som kanske ser dåligt ut kanske är på grund av att man har gjort någonting för någon annan. Jesus talar om att ge sitt liv för sina vänner. Vi kan ta Johannes kapitel 15, vers 12-13. Johannes kapitel 15, vers 12-13. Det står det så här. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Hur har Jesus älskat oss? Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Nu är det så att Jesus har dött för oss och ingen annan kan dö för sin vän synder. Så han är den enda som kan dö för oss. Så att i vårt fall ska vi inte dö på det sättet för den andra, för det går inte. För han har redan dött för oss. Men att vi ska faktiskt ge av vårt liv till våra vänner. Vi ska offra vårt liv för sina vänner. Som den här mamman som försökte rädda sin dotter. Hon skulle lika väl kunna dö själv, men hon offrade sig själv faktiskt och räddade en människas liv istället. Så att, som det står som jag sa innan. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och som någon sa, man ska vara generös med sin tid också. Att kunna offra en viss tid för en människa som har det svårt. Man kan offra en dag, man kan offra längre tid. Någon kanske behöver husrum. Och man ska vara inte bara generös med sina pengar, utan också vara generös med sin tid. Jesus stannade upp vid människor. Han gick inte bara förbi. Den barmhärtige samariten stannade när någon led. Slängde inte bara iväg lite pengar och gick från, utan han stannade, tog sig an denna människa. Han gav av sin tid. Tänker jag, jätteviktigt att ge sitt liv för människor är att ge av sin tid också. Och sitt engagemang, att stanna upp. Det är en stor skillnad att prata med någon om man stannar upp och lyssnar. Än att bara lyssna för bifarten på någon. Stannar vi alltid upp om det är någon som lider och lyssnar? Eller är det bara att vi lyssnar med talt öra och sen går vidare? Så viktigt att stanna upp, inte ha bråttom. Jesus hade inte bråttom, han rusade inte iväg. Och man kan bli verkligen gripen när man tänker på korset. När Jesus offrade sig själv för oss. Och i Getsemane så var det en stor kamp om Jesus skulle gå korsets väg eller inte. Men Jesus valde detta för att det behövdes för människans skull. Och detta är ju det största beviset på Guds kärlek och Jesu kärlek till oss. När han kom ner, offrade sig själv, tog hela världens synder på oss. Medan vi ännu var syndare. Vi var ännu syndare och vände honom ryggen. Ändå kom han ner och dog för oss. Och han valde lidande före bekvämlighet. Och han valde lidandet för kärlekens skull då. Och nattvarden sedan då kommer vi verkligen fira Herrens måltid och minnas att Jesus dog för oss. Och dog i vårt ställe, tog på sig våran synd. Men som sagt, detta är den största kärleksbevisning, tänker jag. Och man kan lida på olika sätt för evangeliet. Jesus valde lidandets väg. Det var inte så att han sa, jag ville lida. Han sa inte Getsemane, utan han sa, om möjligt, ta den här kalken från mig. Men det behövdes att Jesus dog för oss. På samma sätt kan vi stå valmöjligheter i vardagslivet också. Om vi ska välja lidandets väg eller om vi ska välja bekvämlighetens väg. Jag har tagit innan det här, men kanske inte alla har hört. Men vi hade utomstående, när jag jobbade i en skola i Göteborg, som hade undervisning med elever, åttonde klassare. Och de ville ha eleverna själva i ett klassrum och så undervisa om sexualitet och sånt. Och det var helt överdrivet. Så jag råkade gå in i det här klassrummet när de höll på där och hämta någon bok. Och då visade det sig att de visade verkligen grova grejer, sexuella grejer som de försökte trycka på eleverna. Och jag blev ganska upprörd. Och efteråt så var det en utvärdering av det besöket av de här utomstående bland annat lärare. Vi var väl kanske 20 lärare eller någonting, 15-20 lärare som pratade om det. Men då sa jag det, att jag gick in och hämtade böcker och jag berättade att det var inte, jag tycker inte eleverna ska ha det här. Det är inte bra för dem, det var väldigt överdrivet och så vidare. Jag sa detta och då blev en lärare arg på mig, skällde ut mig inför alla andra lärare. Sprang till rektorn, klagade på mig också. Jag skulle ju kunna sitta tyst. För tillfället kanske det varit mer bekvämt. Men vi kristna är ofta för tysta. Jag skulle kunna sitta tyst i ett hörn och visst, ingen hade klagat på mig. Jag hade kunnat fika och mina kompisar och så här. Men som sagt, jag stod upp för sanningen och fick detta. Hon gick till rektorn och så rektorn kallade in mig sen och sa till mig att jag tycker du har fina värderingar, Johnny. För det visade sig att den här rektorn sen tillrättavisade den läraren som gick till henne och sa jag tycker du har fina värderingar. Och det ledde till att de kom aldrig tillbaka, de här personerna. Och då, det räddade många elever för att få det här smörjan och skräpet för flera år framöver. Hade jag varit tyst och suttit i ett hörn så hade jag inte fått någon utskällning från någon kollega inför andra lärare. Men de hade kanske kommit tillbaka år efter år efter år och indoktrinerat många lärare. Det var inte så att jag ville ha lidandet i sig. Jag sökte inte lidandet, men valde hellre lidandet än att välja bekvämligheten. Jag kan säga så här, hellre lider jag för sanningen än lider för att jag inte står upp för sanningen. Häng med på den, lyssna igen noga. Hellre lider jag för sanningen, att jag står upp för sanningen, än att lider för att jag inte står upp för sanningen. För jag har också varit med att när man inte står upp för sanningen, vad dåligt man kan må efteråt. Man kanske inte alla lägen har gjort det man borde göra. Då blir det ett annat typ av lidande, men lidandet för att stå upp för sanningen är mycket bättre än lidandet att man inte står upp för sanningen. Och det var ett annat tillfälle också, ett sammanhang som jag stod upp för sanningen och ingen höll med mig och så vidare. Men så var det en person efteråt, en kristen broder, som sa att Johnny, du står upp för sanningen och det har du fått lida för. Och jag tror det var profetiskt det han sa, för han visst kanske inte kände till allting som varit innan och så vidare. Men som sagt, att stå upp för sanningen, det du har i ditt inre, det ska du stå för. Du ska inte böja dig för andra människors tyckande och tänkande. Vem har sagt att de har rätt? Ofta är det de som talar högst som kan man säga, har minst att säga. Alltså skrikande sån här ekande tunnor, tomma tunnor är de som låter mest än fyllda tunnor. Om man slår på dem, oljetunnor. Slår man med tom oljetunna så låter det väldigt mycket. Slår man på en oljetunna med full olja så låter det typ ingenting. Men som sagt, det du har ett inre, det ska komma fram. Jesus säger, det ni hör viska sitt öra ska ni ropa ut på taken. Vi kristna har varit för tysta i Sverige, därför kanske mycket onda krafter tar över. Vi tänker att ödmjukhet är att vara tyst och inte stå upp för sanningen. Nej, ödmjukhet är inte att vara tyst och inte stå upp för sanningen. Ödmjukhet är att böja sig under Guds vilja och stå upp för sanningen. Så jantelagen, tro inte att du är någonting. Nej, vi ska inte böja oss för den. Jesus är någonting och vad han säger är någonting. Vi ser ju själva att världen tar över och mycket dåliga värderingar på grund av att vi är tysta. Vi ska våga stå upp för sanningen. Och jag vet att det funkar. Jag märker detta på min egen arbetsplats. Bland annat. I olika sammanhang. Så vi ska fortsätta. Just det jag delar idag, det är någonting jag fick på mitt hjärta. Och att det är från Herren. Och jag tänker att det är viktigt för oss som predikar att vi har en allsidig balans i det vi delar. Det var en pastor från ett engelskspråkigt land, jag minns inte vilket, som hade predikat väldigt mycket bara det positiva från Bibeln. Man kan säga det lätta evangeliet, det som är lättköpt, det som är lätt att smälta, det är framgångsdelarna bara. Men han fick kritik från detta i slutet. Och sen bara han till slut om ursäkt för att han bara hade delat de lätta bitarna, de som är lätta att smälta, framgångsdelarna. Så jag tänker att det är väldigt viktigt att vi vågar dela det Gud ger oss. För ger oss Gud någonting så är det viktigt att allt det Gud ger oss kommer ut. Vi har inget mandat att välja vad Gud ger oss. Om Gud talar till mig, jag har inget mandat att välja, nej. Det känner jag inte för att ta. Om Gud talar till mig om det. Jag tar det här, det är lätt, mer lättsmält. Jag har inget mandat att välja. Så jag tänker det är jätteviktigt att vi vågar predika ett allsidigt evangelium. Annars blir det så här. Man går till kyrkan och hör lättsmältna predikningar. Allt är frid och fröjd, solen lyser. Sen kommer man hem och läser Bibeln och ser något helt annat. Bibelns budskap ska matcha det som sägs i kyrkan. Och Bibelns budskap, det är skarpare än något tvegat svärd, eller hur? Vi är inga mesar, vi är inga tuntar som bara ska forma och klappa alla medhårs. Vi ska gå ut med skarpa svärdet. Annars händer ingenting. Mose är ett gott exempel. Hebreerbrevet 11, ska vi läsa lite om honom. Hebreerbrevet 11. Hebreerbrevet 11 och 24. Hebreerbrevet 11 och 24 ska vi titta lite på. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Han vägrade detta. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Och jag tänker att vi tar detta en gång till för det är väldigt starkt. Och det är lätt att man glömmer om man bara hör det en gång för det var så mycket. Vers 24 igen. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas faros dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Och jag kan säga så här, att gå Guds väg även om det går genom lidande är mycket mer värt och tillfredsställande än att ha all denna världens rikedom och nöjen och skatter och allt man kan tänka sig. Jag kan bara dra ett litet exempel på detta. Det var så här att vi var bjudna på någon arbetsdagar på spa med jobbet för ett tag sedan. Vi var på Arken, ligger i Göteborg heter det. Vi sov den någon natt och så här. Men då var det i alla fall arbete och utvärderingar och såna här grejer. Samtidigt som på kvällen vi var bjudna på spa. Man kunde ligga på olika platser och swimmingpoolar och olika rum med olika bekvämligheter och så vidare. Men jag bara kände när jag var på det här spa att jag bara längtade till rummet och be. Jag hade ingen njutning av detta. Jag längtade tills jag fick gå upp i rummet och be själv så här. Jag vill inte berömma mig på någonting av detta, men jag kan säga så här. En stund med Herren är mycket, mycket mer värt än ett spa. Om ni vet vad spa är för någonting. Jag vet att en del som gillar spa här inne också kanske. Jag säger inte att det är fel. Men om man först har behovet mättat med Herren, då kanske man kan njuta av ett spa möjligtvis. Men då hade det dröjt länge. Jag hade inte umgås med Herren på ett tag. Men jag hade mycket mer dragning till att lämna allt detta och komma till rummet och be. För det attraherar mig inte alls. Så alla denna världens njutningar är ingenting. Det är bara skräp jämfört med relationen med Herren. Jämfört med det. Jag säger inte att det är fel att gå på spa. Ni kan gå på spa om ni tycker så och så vidare. Men som sagt, det är bara en god jämförelse. Att det ger mycket mer att umgås med Herren än alla denna världens nöjen. Det ger mycket, mycket mer. Sen kan man använda gå på spa också, som sagt. Men jag gillar inte ändå. Men man kanske tycker olika. Jag gillar inte sånt, men jag klagar inte på er som gör det. Vi ska gå vidare. Vi ska titta lite på Romarbrevet 5 också. Romarbrevet 5 kapitlet. Romarbrevet 5 och vers 2. Det är att lidandet formar oss positivt. Det står det så här. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod. Lidandet ger tålamod. De som får allting, om livet går på en räkmacka så här. Man får inte tålamod, tänker jag. Men alltså som det står här. Lidandet ger tålamod. Nästa steg när man har tålamodet fasthet. Fasthet ger hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Alltså, det börjar med lidandet. Lidandet ger tålamod. Och sen står det tålamodet sen. Fasthet. Och fastheten hopp. Det går inte från lidandet till fastighet. Först lidande och sen tålamod. Och sen tålamod fasthet och fastigheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och som sagt, vi kan lida och ha frid med Gud. Mitt i lidande kan vi ha frid med Gud och må bra på insidan ändå. Vi är inte ensamma i lidandet. Men i världen är lidande något negativt. Där vill man bara ha, kanske i bästa fall, lyx, njutning, enkelhet, självförverkligande. Att allt går bra, att man har framgång. Vinner man en miljon så blir det inte ett snack om att skänka något till de fattiga. Utan det är bara att man själv vill göra detta och detta och detta och detta. Det är världens njutning. Men är man där så är det ett lidande i sig. Man är ju tom på insidan. Man har inte frid med Gud. Så i all världens njutning och tillfredsställelse och så vidare. Det är mycket större lidande att vara i sånt och inte ha Gud på insidan. Än att vara i lidandet. Vandra med Gud. Det är mycket större tillfredsställelse och glädje att lida med Kristus än att ha all lyx och njutning utan Gud. Som Mose valde också. Men nu är det ju så att det finns ju jättemycket glädje i Gud. Frid. Och mycket, mycket. Men denna predikan handlar mycket med betoning lidande. Så är det inte så att man hela tiden lider. Man njuter, man gläds och man får liv överflöd. Det är jättemycket. Men just denna, det jag delar idag handlar just om lidande. Och dess positiva konsekvenser. För att Som sagt, det är stor skillnad på synsättet på lidande i världen än i kyrkan då, med Gud. Men som sagt, vi ska inte söka lidandet i sig. Vi väljer lidandet om det krävs, men vi söker inte lidandet i sig, att vi söker att lida. Alltså man kan bli besparad från mycket onödigt lidande också. Så att vi kan ju be om Gud att bli besparad från onödigt lidande. Till exempel, det står ju i Matteus evangeliet. Jesus säger så här: kom till mig alla ni som arbetar och är en tyngd av bördor, så ska jag ge ro. Ta på er mitt ok och lär om mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Ni ska finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Så att mitt allt lidande kan vi komma till Herren. Han kan lasta av oss, han kan visa, han kan leda oss, så vi inte behöver lida i onödan. Vi ska inte söka lidandet, bara om det krävs. Psalm 23 står det så här i början: Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Så mitt i allt kan vi söka Gud och inte ta på oss massa onödigt lidande. Så det är en viktig bit, tänker jag också. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Gud lägger inte på oss massa grejer som inte vi mäktar med. Då kan vi komma till Herren, så kanske Gud leder. Du kanske ska göra detta, men ta bort detta, kan det vara till exempel. En viktig sak till, det är att din reaktion avgör din framtid. Två personer kan hamna i samma sak och gå helt skilda vägar. Så din reaktion avgör din framtid. Alla möter lidande, tror jag i alla fall. Men det är mitt och ditt val om man reagerar positivt eller negativt. Reagerar man positivt på lidande, så blir det erfarenhet. Det blir ödmjukhet. Vi kommer närmare Gud. Och som sagt, som vi läste innan, vi får tålamod, vi får fasthet och så vidare. Reagerar vi negativt, och det är många som hamnar där faktiskt. Man får bitterhet, grämelse, oförlåtelse, i värsta fall hämnd. Vi råkar alla ut för saker, både vardagslivet, arbetsplatsen och i kyrkan. I kyrkan är vi bara fullkomliga av att Herren kan göra oss fullkomliga när han förlåter oss våra synder. Men kyrkan är också en verkstad. Det är ju inte så att alla möter bara snälla och fina människor i kyrkan. Man kan råka ut för saker i kyrkan också. Någon som gör det förlåter och ser att denna människa inte är fullkomlig och förlåter och går vidare. Fortsätter komma till kyrkan. En annan som kan råka ut för precis samma sak och säga: detta minsann råkar ut för i kyrkan. Jag går aldrig med till den här kyrkan och kommer inte förlåta människan. Man lämnar alltihop, man går med bitterhet, grämelse. Så att din reaktion avgör din framtid. Det är jätteviktigt faktiskt. Alltså detta handlar om evighet eller himmel. I himmel eller helvete till och med i slutändan. Det är jätteviktigt där. Hur reagerar vi på lidande? Oavsett var lidandet än kommer ifrån. För vi ska förlåta. Om det är någon som gör fel mot dig i kyrkan, så är det inte bara den som gör fel. Det är också du som gör fel om inte du förlåter. För har du själv alltid varit perfekt? Jag har inte varit det. Jag har inte alltid varit perfekt. Och tack alla som har förlåtit mig. Så att tänk på det. Din reaktion avgör din framtid. Lidandet kan bli ett plus. Ditt minus, lidandet minus, kan gå bli ett plus genom att Herren kommer in. Så det du går igenom kan göra att du mognar, du kan bli stark, du kan bli mer använd av Gud, du kan formas. Och det kan bli något väldigt bra av lidandet. Samma sak en annan person går igenom kan bli negativt om man inte förlåter. Om man grämer sig, bitter, vägrar glömma, pratar illa om den eller dem. Samma lidande kan två personer göra. Den ena kan gå uppåt att bli något jättebra och den andra kan faktiskt gå i fel riktning. Så tänk på det. Oavsett om du lyssnar här i kyrkan eller hör digitalt. Det är jätteviktigt det här. Hur reagerar du på lidande? Din skyldighet är att förlåta. Sen kan ju, man ska inte... man ska ju inte bejaka allting som görs och sägs. Visst, människor kan göra fel. Men då är bättre öppen tillrättavisning bättre än kärleksmåls dold. Det står också i Bibeln. Bättre är öppen tillrättavisning än kärleksmåls dold. Så man kan inte gå och tillrättavisa folk hela tiden för alla små saker. Men om det är någonting som betyder någonting så är det bättre att du pratar med personen och tillrättavisar. För alla kanske inte heller gör allting i medvetenhet. Man kanske gör saker och misstag också. Men som sagt, bättre att prata med personen än att prata dåligt om människan. Du har ingen rätt att prata dåligt om en annan människa innan du har tillrättavisat. För den här personen kanske har något helt annat att komma med. Men du har inte rätt att prata dåligt om en människa överhuvudtaget. Självklart kan man ju kanske säga saker om man har pratat med någon och så vidare. Man kanske har behov av att prata ut med någon. Visst, det finns ju den biten också. Men att baktala människor har man inte rätt till att prata illa om människor. Utan vi ska förlåta. Men som sagt, för att få balans i detta också. Vi kanske behöver prata ut med någon annan människa för någon har gjort väldigt illa. Och så. Det finns ju den biten med. Men att rent baktal, det har man inte rätt till. Israelerna. När det gick bra så lämnade de Gud. Sedan när Gud sände lidande eller lät dem gå igenom lidande så vände de tillbaka till Gud igen. Jag tror detta var det enda sättet faktiskt. Så genom lidande så vände de sig till Gud. För när det gick bra så gick de sina egna vägar. Och vi människor gör också ofta det tyvärr. Att vi går i egna vägar när allt går bra och så vidare. Men att då börjar de följa Gud. Men genom lidande får vi också större empati och förståelse för människor. Det är svårt att förstå andra människor om man aldrig själv mår något dåligt. Jesus var frestad i allt och därför har också han medlidande med oss. Jesus var frestad i allt och han led mycket. Och därför han var frestad i allt har också han medlidande och förstår oss bättre. Jag var själv mobbad faktiskt på högstadiet, hela högstadiet, av en speciell elev. Då var jag ganska tyst och försagd och pratade inte med någon vuxen, inte ens med någon föräldrar. Jag lät det bara ske. Hade det varit nu så hade jag gjort någon åtgärd, men då gjorde jag inte det. Men jag led väldigt mycket av en enda person. Jag bett till Gud hjälp att förlåta och jag har förlåtit. Även, och denna människan har inte bett om förlåtelse till mig, jag har förlåtit i alla fall. Men i alla fall, jag jobbar ju nu som lärare. Och det gör att jag är särskilt observant med människor som mår dåligt, elever som är mobbade och sånt. Och jag känner att genom mitt lidande på detta område kan jag bättre förstå att andra mår dåligt. Jag tycker att personligen att hur elever mår i skolan är viktigare än undervisningen. För funkar inte måendet så funkar inte deras inlärning heller. Så genom mitt lidande som sagt så har Gud gjort något positivt av det. Och genom ditt lidande kan Gud göra något positivt också oavsett vad det är. För det står ju också i Bibeln att för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Det finns nog ingen människa som gjort alla val rätt i livet och gjort allting på ett bra sätt och så vidare. Utan vi har nog alla gjort våra misstag. Men som sagt, har vi gjort misstag som vi alla har så kan Gud göra ditt minus till ett plus om du går Guds väg. Väljer du att inte gå Guds väg av bitterhet, då har Gud svårt att använda det. Då kan inte Gud använda det som han vill. Men lämnar du allting i Gud, kommer överlåtet till honom, så kan Gud göra ditt minus till ett plus. Och en till viktig sak. Vi pratar mycket i kristna livet att vi ska leva i seger. Och det är jätteviktigt att leva i seger. Men seger i första hand handlar ju om att leva i seger mot attacker. Leva i seger mot synd. Leva i seger mot att mot onda makter. Det är att leva i seger. Leva i seger är inte ett liv utan lidande. Leva i seger är också att leva i seger över egot. Seger över världslighet, över ondskans andemakter. Jesus levde i seger och lidande. Och Paulus likaså, lärjungarna. De levde i mycket seger, lärjungarna Paulus och Jesus. Men som sagt, leva i seger är inte att leva i seger över allt lidande. Om Jesus skulle leva i seger över lidande så hade inte han dött på korset för oss. Hade Paulus levt i seger över lidande så hade inte vi kanske haft evangeliet här i Sverige idag. Så ni får inte misstolka den här biten. Att leva i seger är inte ett seger över lidande. Det är att leva i seger över världslighet, över egot. För tänk mig att leva i seger är seger över lidande. Kan det vara att man lever i egot? För man vill ha det alltid bra. Man vill inte ens få det sämre för en annan människa ska få det bra. Så att kristna livet handlar ju om att våga smutsa ner skjortärmen. Har du fina kläder, en vit skjorta på dig? Ja, det kanske krävs att du böjer den ner och drar upp den i stoftet och hela skjortärmen fördärvad. Visst, det är ett litet lidande, men det är som krävs, va? Vi ska inte gå jättefina pryda och allting är bra med smile på kinden och kostym och slips. Det kan vi göra också. Men lida för varandra är jätteviktigt. Det kanske krävs att du smutsar ner en kostym för att hjälpa någon i nöd. Och, men som sagt, självklart kan man få seger över onödigt lidande. Vi kan hamna i lidande som inte vi ska ha, som inte Gud vill vi ska ha. Då kan det vara seger över lidande. Men det kan ske att det måste gå igenom viss lidande för Guds skull. Som till exempel filmkvällarna. Jag vet mycket väl att innan jag predikar också, jag får alltid attacker på olika sätt. Men jag predikar ändå. Och man gör filmkvällarna ändå, man gör saker ändå. Och så vidare. Så att ibland måste man gå igenom lidande för att vi har den onda också, till exempel. Psalm 126 och vers 6 ska vi läsa. Jag har inte så mycket kvar. Det är inte mycket kvar, men Psalm 126, vers 6. Vi tar från vers 5 där. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går det och bär sitt utsäde. Jublande kommer det och bär sina kärvar. Vi tar det igen. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går det och bär sitt utsäde. Jublande kommer det och bär sina kärvar. Man kanske gör saker för Herren, man bär sitt utsäde, man bär ut Guds ord, man bär ut goda gärningar. Man kanske gör det i gråt, man kanske gör det i kamp, men man gör det ändå. Man går gråtande, men sen blir det frukt, man kommer åt det med kärvar. Så lidandet är inte förfängligt, det är något positivt om du vandrar med Gud. Så länge du vandrar med Gud så är det något positivt. Jublande kommer det med bästa kärvar, alltså de går gråtande. Men de kommer jublande. Genom Jesu död, genom Jesu lidande så blir det jubel. För honom själv, Jesus Kristus, Gud, änglar, mänskligheten. Så genom lidande så blir det jubel sedan. Väljer man alltid enkelheten för sig själv så blir andra människor drabbade också. Det krävs att vi gör saker för andra människor och då krävs ibland lidande för att det ska ge någon frukt. Ska vi se, vi kan ta någonting från Johannes 16:33 också. Johannes 16:33. Jag kan bara läsa det, men inte slå upp det. Det står så här: i världen får ni lida, men var frimodiga, jag har övervunnit världen. Och det står också att ni kan ha frid i mig, säger Jesus innan. Så att Jesus talar om att vi kan ha frid i honom, men att vi får ju lida världen, men var inte oroliga, jag har övervunnit världen. Och det kommer en dag där allt lidande är slut. Och jag tänker vi borde ha mer fokus på detta, det eviga livet. Uppenbarelseboken kapitel 21. Uppenbarelseboken kapitel 21. Kapitel 21, vers 1-4. Det står det så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. För det som förr var är borta. Så det kommer en dag där det är fullständigt slut på lidande. Där djävulen inte har någon makt alls. Så det kommer en dag, och jag tänker att vi borde ha mer fokus på det eviga livet än man har. För där finns ett stort hopp. Jag vill bara säga också innan vi slutar här att det står också i Bibeln att med den tröst som vi får från Herren kan vi också trösta andra. Så att vi står som sagt inte ensamma. Herren tröstar oss, och med den tröst som vi får från Herren själv kan vi också trösta andra. Ska vi se här. En sak till ska vi ta. Det handlar om förnyelse. Det var här om kvällen som jag var ganska negativ för några veckor sedan, och jag klagade inför min fru, hon kommer säkert ihåg det. Jag klagade på olika saker, jag tyckte allt gick mig emot, och jobbet på jobbet och jobbet med det ena med det andra, och jag var väldigt negativ. Sen så kände jag efteråt, nej, jag går helt fel väg nu. Jag behöver förnyas. Och där jag tror vi ofta behöver förnyas. Vi kan hamna i att vi blir för negativa, för kritiska och så vidare. Och då behöver vi förnyas. Så vi ska ta ett bibelord till, och det är Romarbrevet 12:1-2. Romarbrevet 12:1-2. Det står det så här. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Jag tror vi behöver förvandlas genom sinnets förnyelse då och då. För annars så blir det att man kanske kommer in i bitterhet, man kommer in i besvikelse, man kommer in i negativt tänkande. Men anpassa inte efter den här världen, utan låt det förvandlas genom genom förnyelsen av ett sinne. Och då när vi förlåter oss förvandlas står det så här. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Så det tänker jag är väldigt viktigt. Som sagt, att vi förnyas. Och jag tänker att vi kan förnyas inför nattvarden också. Vi kanske har kommit in i negativt tänkande, och jag tänker att nattvarden kan bli en möteplats mellan dig och Gud, där du och jag börjar om, och vi förnyas, och vi kommer närmare Gud och han oss också då. Så jag tänker nattvarden är ett väldigt bra tillfälle att förnya relationen med Gud, och att han får förnya sinnet. För att det står, låt er förnyas. Vägrar man släppa bitterhet och negativism, så låter man inte Gud förnya. Men vi ska överlämna detta till Gud. Så att låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne.